Hej och hjärtligt välkomna till 121 avsnittet av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Uppmärksamma lyssnare. Hej Johan.
Hej, här är jag.
Uppmärksamma lyssnare kommer notera att jag sa 121 avsnittet förra gången också. Det Oj. Var fel. Det var 120 avsnittet. Och så, det är noga med sånt där och så. Ja. Du, idag måste vi börja med det viktigaste. Väderkollan. Okay.
Välkommen.
Nu är vi så långt ifrån golf man kan komma, tror jag.
Ja, precis. Det är väldigt många förutsättningar som är fel.
Alltså jag läste... Det är kallt, det är mycket snö och det ska fortsätta vara så här. Man tittar framåt så ser man liksom, det är inga plusgrader 10 dagar framåt någon enda dag.
Jo, men det är det. Så att det kommer, ja, visst, men nu, till helgen kommer det bli plusgrader. Och, sen, och då kommer det förmodligen smälta och bli allt. Och sen kommer kylan igen. Så att det är ju skitdåligt alltihopa, för all den här isen som bildas och så här gör ju förutsättningarna för att komma ut och göra någonting överhuvudtaget. Golf ska vi inte snacka om, men ut och röra på sig så man har igång kroppen och så här. Men det är livsfarligt, för man slår bara ihjäl sig.
Det kan jag vittna om flera gånger den här veckan. Så jag har tänkt jättemycket på de stackars pensionärer eller folk som har dåliga kroppar och sådär. Liksom. Och det är ju fullständigt jävla livsfarligt där ute. Det är ju helt isbelagda gator. Det var bättre förr.
Ja, men alltså, visst är det så. Nu finns det ju ingen, snöröjningen är nedtonad en massa år. Så att det finns inte ambitioner heller. De hoppas lite att det ska bara fixa sig.
Jag tror det.
Ja, jag läste något reportage, ett fantastiskt reportage från Sibirien. Någon ort där uppe, och sen så var det några som var snöröjare. De sa bara, det spelar ingen roll, det är 50 grader kallt och så kommer en massa skit och sätter sig på asfalten. Det ska bort. Liksom. Det finns bara en här, det ska bort, för folk kan inte hålla på att gå på det här. Nej, men i Stockholm så måste man det här, uppenbarligen.
Ge varje man en spade. En skovel, eller vad heter det? Skovel heter det, snöskovel.
Då det är starka kvinnor också. Så att,
Nej, men vadå? Så Ukraina, så kvinnorna får åka därifrån, men männen ska vara kvar. Jag tycker vi ska vara tillbaka till patriarkatet, tycker jag. Skitsamma. Så tänker man ju sådär liksom, vad kul det hade varit om Unna-tältet, eller vad Tumba-tältet hade funnits. Man liksom inte behövde åka 3 mil från innerstan hela vägen upp dit och 3 mil tillbaka, och de som inte har bil får inte spela golf och allting sånt där. Och man titta på Unna-tältet eller vad det nu heter där uppe så här. Hur stor yta är det? Det är inte så stor yta. Alltså liksom, det är inte där. Varför kan de inte ha en sån lite närmre stan för någonstans? Ja. I någon industriområde eller vad fan som helst.
Ja, men det är lite svårt att förstå det faktiskt. Det är ju
alltså miljösynpunkt bara, eller demokratisynpunkt, alltså att de som inte har bil ska ha rätt att få träna lite eller ha möjlighet till det. Jättetaskigt tycker jag.
Ja, det är lite, och det finns ju andra sporter då som är mer skrymmande, som man tycker kunde bedrivas utomhus, som ska in. Bandy ska ju in och spela
sig. Ja, till exempel. En jävla bandyhall där som de bygger. Och ingen spelar bandy. Men golf, det ska liksom... jag tycker det är jättetråkigt. Och jag tror att den där ytan, liksom, det gjorde de i alla fall med Ullna-tältet där. Den har de använt ganska väl på somrarna till andra saker. Alltså in tv-inspelningar och såna här saker. Så att det är inte bara någonting man skulle använda från november till mars eller någonting sånt där. Utan man kan faktiskt använda såna här ytor till någonting annat också.
Ja, precis. Ja, och så skulle man kunna vara lite flexibel. Jag förstår att det är ganska stort och sådär. Men man skulle ju kunna ha som någon form av träningshall. Där man har instruktion och grejer och sådär.
Och på kvällarna, alltså när det blir mörkt och skit, men då går man in och så tänder man lampan. Liksom.
Ja, precis.
Och det är så obegripligt. Vi måste organisera oss bättre.
Ja.
Det är lite sådär.
Kan man gå på första maj-tåget då?
Ja, lite. Ja, det vore ju någonting. Va?
Här kommer medelålders
män med en putter i handen. Va?
Ja, här först kommer Vänsterpartiet här, och så efter dem kommer golfarna. Fyra hand.
Ja, precis. Och sen sån här plös. Jag har sett den här plösa komma tillbaka nu. Du vet, på dojorna.
Ja, okej.
Man hade förut. Mm. Jag såg någon som liksom har någon modell där den har kommit tillbaka.
Mm.
Det ska fan vara obligatoriskt, tycker jag. Som på något sätt så här. Jag menar, cricket eller baseball eller andra sporter, de är stenhårda på hur det ska se ut när man utövar den sporten liksom, så där. Ja, men golfare får se ut hur fan som helst.
Mm.
Och då tycker jag att alla ska få göra det. Jag ska se ut hur fan som helst, men alla ska se likadana ut, så tycker jag ska vara alldeles utmärkt. Vad säger du om det? Bra idé?
Jo, på sätt och vis. Jag nu tittar lite på Australian Open tennisen där, och där ser de ut hur fan som helst.
Ja, det där har gått åt fel håll, tycker jag.
Så tittar man på Wimbledon, där är tokstränga regler för att vitt.
Vet du varför det är vitt förresten?
Nej, det var svårt. Nej.
Ja, det är därför att det ser ganska otrevligt ut om någon har grått på sig och ser man svettig, men vitt syns det inte så mycket på. Därför är det vitt.
Ja, du sa det. Ja.
Ja, jävla bra grej faktiskt. Ja,
och det går ändå för den tiden där de inte blev så svettiga när de spelade, antar jag.
Precis. Men gud nåd, speciellt om det var en dam som blev lite svettig under armarna. Då vill man verkligen inte se det sådär. Då fick de sådär, så var vitt kom de på. Att det ser ju snyggast ut sådär, att köra vitt.
Ja, just det.
Jävligt smart.
Ja.
Du, jag hittade en rolig grej faktiskt, måste jag säga. Jag hittade på Svenska Golfförbundet. Det året alla klubbar blev inregistrerade.
Mm.
Och sådär. Och först var ju så här, liksom i början då, så här 1904, så var Göteborgs GK och Stockholms GK liksom 1904 så där.
Mm.
Sen är det ett jävla hopp, och så kommer Falsterbo klockan 1909. Och sen är ännu ett hopp igen, det är ju lite krig och så där, Helsingborg och Kristianstad. Och sen så är det hopp igen 27. Lunds akademiska, sen kommer Båstad, Saltis, Halmstad, ja just det, och sen så Djursholm, Lidingö, Ystad, Borås 1934.
Ja, precis, det är spännande. Har du sagt Stockholms? Nej, det kanske inte har, eller?
Ja, Stockholms GK, Göteborgs och Stockholms.
Ja, just det.
De var liksom founders, sådär kan man säga.
Ja, just det.
De fina Rya 1937.
Mm-hmm.
Och sådär. Och sen så 38-39 är ganska full fart. Sen är det krig och lite sådär.
Ja,
inte så jättemånga banor och sådär. Men Hooks kommer 1942 redan.
Okej.
Okay. Ja. Så där håller de på. Och sen så 48-49. Och sen är hopp 50, händer ingenting.
Kalmar 40-tal, va? Någonstans.
Ja, just det. 48.
Ja.
Och så rullar det på Gävle 49.
Okay.
Och sådär. Det är ganska 2-3 banor per år, kan man säga. Sådär.
Okay. Uh-huh.
Hela tiden sådär. Sen 62, då är det 6 banor det året sådär.
Uh-huh.
63, 3-4 stycken. 64 börjar bli 6-8 stycken kanske till och med. Någonting sånt där. Mm. 65, bra. 66, litet mellanår. 67, helt okej. Okay. 5 banor tror jag det är. 69, uh-huh, jättekonstigt, händer ingenting. Bara, eller 68, uh-huh, bara en. 69, kommer Barsebäck där till exempel. Och så håller de på så där liksom lite lite puttrigt så där på början av 70-talet.
Ja.
Uh-huh. Uh-huh. Sen 73, då händer det grejer. Då är det 7-8 stycken. 74, jättebra. Och sen så går det ner några år så där. Man tänker sig igen, det är nu den här liksom smällen kommer när det bara händer grejer hela tiden.
Mm.
Det kommer jättemånga banor och sådär.
Mm.
Och när jag såg den här banan så tänkte jag, där var det någonstans slutet av 70-talet, början av 80-talet, så hände det jättemycket. Nej, det är fel. Det hände egentligen ingenting under 80-talet förrän 86, 87, 88.
Ja,
88 ska jag säga, då exploderar fullständigt sådär. Och sen så är det lite så här att det är vissa banor som får lägga ner och som börjar om igen, eller så tar de en 9-årsbana som de gör till en golfklubb också. Lite sådana där saker, va, som man får räkna in i allt det här stökiga. Så här, va. Men det roliga är så här att 88 så är det jättemånga banor, 89 jättemånga banor, 90 jättemånga banor. Och sen är det liksom, det bara öser på här, 93, 94, 95 är lite mellan dem, 96, 10-12 banor, Och sen går tempot ner då. Det är väl lite så här, ja. 97, 98, 99. Då är det väl antagligen lite lågkonjunkturen och sådär kan jag tänka mig. För 2000, det är ett riktigt jävla kanonår med 20 banor eller någonting sådär som kommer. Gärna GK till exempel eller sådana här banor som aldrig, Maglarps GK.
Ja, det var
men Arlanda stad till exempel 2000, jag står det där. Och det kan ju vara en ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag får mig om de hade startat innan där. Och sen 2002, 2003 och 2004. Full fart hela vägen där. Och så tänkte man så här. När lägger det av? 2010 kan jag säga. Då lägger det av. Då stannar allting upp. Då är det två banor igen. 2011 en bana. 2013 fem banor visserligen. Så här. Men det är lite ombildningar och lite sådana här saker. 2015 ingen bana. 2017 ingen bana. 2020 och däremellan är typ en bana hela tiden så här. Det är lite, finns någon annan så här associationer liksom aktiebolag som också är med i det här som komplicerar saker och ting lite grann, men man kan på hela taget säga då att det är klart, det blir inga fler golfbanor.
Nej, så kan det vara.
Det är rätt fascinerande tycker jag att det är liksom klart vi ska ha en golfbana, men ska vi ha några, nej, vi ska inte ha några fler golfbanor överhuvudtaget. Det är rätt häftigt.
Ja, men en sån där ögonblicksbild från när jag började lira, så då var det 20 mil mellan banorna ungefär. Inte Stockholmsområdet självklart då, för det fanns det. Men alltså, ja, du vet, Borås, ja, vi gör, de har en bana där. Örebro har en bana. Så, att, så man, Linköping självklart då. Det fanns en i Norrköping, så det var lite tätare. Men det var de här nästan, man en dagsetapp och så åkte vi dit så lirade vi den. Och det var inget problem, för det var ingen folk i vägen och så vidare. Sen håller jag med om den där Arlanda stad, tyckte jag var knepigt, för jag kommer ihåg att jag lirade Arlanda stad någonstans 93-94 så att...
Men det kan vara sådär att där, när jag sa det så var det antagligen var det så att de byggde till 9 hål och så hade de ytterligare en bildning eller någonting så, eller så gick de i konkurs, gick ur bla 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 och så gick de in igen sådär. Så det kan vara lite sådana här grejer som stökar till det lite. Man ska inte ta årtal med en nypa salt. Men man kan se tendensen över att liksom, det är slutet av 80-talet och så 2000 och början av 1900. Det är där det händer grejer helt enkelt. Och sen så är det fascinerande att det är fullständigt stendör sen. Det tycker jag nästan är... och med tanke på att från den tiden så har ju liksom... vi har blivit 2 miljoner människor fler i det här landet också. Så man kan tycka att det borde finnas plats för eller behov av fler golfbanor och sådär. Men... Det är någonting där som liksom, nej,
det ska, ska inte vara så. Det som jag tycker är konstigt är just att jag kommer ihåg det där att det exploderade. Oj, finns det banor där? Och man tittar på golfkartan eller tittar på golfguiden. Så här, och det ledde ju sen till att vi fick så otroligt mycket fler golfare. Vi fick ju en otrolig utveckling. Alla skulle spela och sen fick de inte plats någonstans och sen lade man av. Och då blev det en baksmälla där helt klart. Och plus att det skulle spekuleras naturligtvis. Alltså, vi har en konferensanläggning här vid det här slottet och den ska vara golfbana. Och vi är ett företag, vi ska tjäna pengar på det här. Och sen, så gick de i konkurs och hade sig. Så att man förstår att alla investerare fick lite kalla fötter inför. De där har ingen aning vad de håller på med. Alltså. Men alltså, så att, då kan man känna att det kanske är svårt. Men sen fick vi pandemin och då blåste det till så in i helsike. Då kan man kanske tro att pandemin var lite för kort för det är så lång startsträcka på att bygga en golfbana. För att man måste först liksom snacka med, få ihop lite folk och lite pengar och så ska man snacka med kommuner och sådär. Och på något sätt så var ju, då hade det hela blåst över.
Ja.
Lite tyvärr, för annars hade vi fått en boom igen. Om det nu finns plats, men det gör det ju det här landet utom just i Stockholmsområdet. Om det inte finns plats för ett tumbatält så finns det inte plats för några barn. De tar mina plats liksom. Sen är det ju segt med kommunerna. I Huddinge som vi spelar i Ågesta.
Ja, just det.
Det är ju Huddinges enda golfbana. Huddinge är en ganska stor kommun.
Håller
på länge och kämpa med något. Vi glade kvar där. Men det blev inget. De gav upp till slut. Alltså det blir för trögt. Och det blir för mycket motstånd. Och mycket konservativa känslor och idéer hos kommunen där som gör att de kommer inte att förstå.
Jag är lite fascinerad över det här med liksom, det här med trender och så. Att man har blivit kanske lite mer... Att det här med, vad ska jag säga... 2000 då, när det exploderade eller vad man ska säga sådär. Och, och sen så tröttnade ju rätt många på att lira golf och så gick liksom rätt många vidare. De som inte, och sen så kom folk tillbaka lite ur pandemin och sådär. Men jag tror att väldigt många har insett att och även det här, alltså, kanske lärde sig en läxa det här med paddel nu. Som alla spelade paddel.
Ja, just det.
Och sen så, och alla sa att det var så fruktansvärt kul att spela paddel. Jag tyckte aldrig det från början, måste jag säga. Jag provade bara två gånger och jag tyckte det var skittråkigt. Och det kändes, ja, men det kändes inte. Det här känslan i racket på något sätt. Sådär. På samma sätt som man slår ett, eller motsatta sätt som man slår ett golfslag. Och så slår man det perfekta så säger man, det här vill jag ägna mitt liv åt. Och liksom såhär, den grejen fick inte jag någon enda gång i paddeln. Någon, liksom såhär, jag fattade aldrig det där. Men det var ju en jävla massa människor som åkte till du vet, Uppsala från Stockholm. Mm. För det fanns en tid 22.00 till 23.00 för 575 spänn. Liksom. Och så och det är så jävla roligt. Men nu verkar det vara stendött.
Ja.
Och just när att saker och ting trendar och sen så bara, men de satsar ju jävla massa pengar. De byggde ju stora hallar och även den här vad heter det, Ulna fast söder om stan där, det blev ju paddelhall där inne.
I Jordbro
är det. Det blev fan. Liksom sådär. Ja. Och nu vet jag inte om det är paddelhuvud eller fortfarande kan jag tänka mig. För det kostar ju en del med alla väggar och allting sånt där. Och, ja. Men jag tycker det är intressant. Jag har inget svar på det alls.
Nej, det enda man kan säga som alltså, golfens framväxt i Sverige var ju helt fantastisk på det sättet att det var alltså medlemsstyrd. För att det här som du pratar om alltså, när det gäller paddelhallar, det är ju några som, ja men nu ska vi tjäna pengar på det här. Va? Vi
har en
lokal här, var det stor jävla industrilokal som smäller upp banor här. Alltså. Och så finns det ingen samordning, för det finns 72 andra intressenter som gör samma sak. Och då så räcker, oj! Spelarna räckte inte, vilken överraskning. Men så gjorde man ju inte när man byggde golfen, utan man samlade ihop spelarna först. Liksom.
Ja, visst, det var ju annonser i tidningarna. Vi ska bilda en golfklubb, kom på möte. Och finns det intresse på anslagstavlor och sätt och sådär. Och man vad spännande. Så det fanns några kommersiella, men inte många.
Nej, inte många.
Kyssingen var en kommersiell.
Ja, men den var ju, tycker jag, relativt sen, den stora. Det första initiativen, det var ju absolut samla upp, fick upp har vi 300, då kör vi. Så snackar vi med kommunen, så får vi en bit mark. Så får man första året får man gå och samla sten. Hjälpas åt i arbetslag och så att då är det ju så att man väl kommer till skott, får upp flaggorna och banan ner där, så har man en ganska stabilt gäng som dessutom har några år bakom sig som de har snackat och gått på möten och känner varandra. Det där tror jag är helt grundläggande för svensk golf.
Ja, och det som är rätt intressant också, om man tittar på andra verksamheter, eller om man tittar på en stad eller man ska säga sådär, och så tittar man på butiker, hur stan har förändrats, så finns ju nästan inga verksamheter som finns kvar på 100 år och sånt där. Men däremot om man tittar på den här listan då, så tittar man så här, 1921 eller något sånt där. Jo, där är ju jävla golfbanan, den blir man ju aldrig av med liksom. Så här. Där kan man ju odla potatis kan man tycka då. Så där. Men här då, då ska de ut i år igen och de betalar sitt arrende eller vad man köpte fri marken och sådär. Jag tycker det är verkligen stabila verksamheter på något sätt. Och sen kan de ju gnälla lite och så lite, tappar de lite folk och man läser ju om golfbanor som har riktigt risigt. Men alltså, jag kan inte komma på många golfbanor som har lagt ner. Det är ju någon i Malmö där, en stor projekt som gick åt helvete. Och sen alltså finns det
Södertälje.
Södertälje, men
Södertälje
det är
där var det
de har plastgriner nu tror jag.
Ja, det var ruskigt svåra omständigheter just för att det var liksom vattentäckt och grejer. De fick inte använda en enda kemikalie. Så att det var svårt. Men annars är det ju en väldigt stark, alltså just den här organisationen av människor som har liksom, som har vuxit upp i fötta på golfbanan och sen blir de som bestämmer i klubben. Det är ju väldigt stadigt. Alltså. Det är bland det stadigaste man kan ha. Och som blir dessutom, ofta är det många små orter, blir de ju naturligtvis en institution i orten också.
Ja, visst.
Troligt viktigt. Alla är ju med i klubben naturligtvis. Ja, fast, och det har vi lite problem med på i Stockholm då, för att det är inte, vi är inte så viktiga som det i och för sig. Djursholm kan man ju naturligtvis, det skulle ju vara...
Ja, Lidingö, alla ja. De här som, där, som ligger nära där golfarna bor också. Ja. Alltså det är en annan så, geografisk grej som är rätt, om du har en golfbana i ett samhälle eller om du har golfbanan på Österåker där ingen jävel bor liksom.
Ja, just det. Ja.
Så det blir ju en jättestor skillnad, för då är det liksom helt olika intressen också kan man säga faktiskt.
Ja. Ja, nej, men om man vill få till ett väpnat uppror i Djursholm, då ska man ju se golfklubben, för då kommer de gå man ur hus.
Nej, det är med första maj, alltså jag tycker det känns mer och mer aktuellt.
Ja,
ja. Ja men alltså lite.
Ja.
Ja. Det var inte Louis C.K. men det var en annan kille som är en sån här stand-up comedy kille. Han har alltid gett sig på gender, vad heter det, de sex change människorna och mobbat dem liksom sådär. Men nu har han kommit på att de var så välorganiserade så att han ska sluta med det. Så han skulle ge sig på de handikappade istället. De var inte lika välorganiserade. Fan, ja. Han röker och aldrig. Han är jävligt rolig. Ja, nej, men jag tänkte det. Vi golfare är nog rätt dåligt organiserade tills det kommer till en viss gräns. Så där. Då blir det lite stökigt.
Ja, då kallar vi det ett extra årsmöte bara. Sen ändå grejer.
Ja, verkligen. Ja, vi får se. Det här blir lite intressant. Har det hänt något annat då? Något roligt? Har du någon spaning från veckan som har gått?
Ja, alltså det har ju lirats lite. Men jag fick faktiskt, jag var på förbundets sida också, så läste jag där. Och då fanns det någon artikel om hur dumt det var med snabba griner. Ja, läste du den?
Ja, någonstans. Det var att gräset får stryk.
Ja, det var fanns alla möjliga nackdelar med snabba griner. Och alltså, det var inte lämpligt till exempel på vissa banor som Augusta till exempel. Det finns, blev inga flaggplaceringar kvar. Och så,
nej,
så
stämmer.
Jag tänkte, det här är, det luktar verkligen greenkeepers. Som snälla, låt oss producera 9-10 på stimpen. Alltså det var lite så här som man, ja. Fast det var intressant på sätt och vis också. De beskriver då, det blir så otroligt mycket dyrare naturligtvis. Om man, alltså plötsligt var det så här, om man ska ha 13, 14, 15 på stämpeln, då alltså, jag tror inte folk vet hur dyrt det är. Ja, men jag har väl aldrig spelat på en bana som ligger i närheten av det där stämptalet. Eller tänkt, det är inte det riktigt man begär. Man är ju nöjd med om det rullar 10-11 så där.
Ja, gud, ja.
Jag är överlycklig bara. Så det var lite spännande. Alltså, det var mycket sådana här lite dåliga, ja, det var lite påhopp och grejer. Men jag har, alltså jag tror inte riktigt på det där att det ska vara så. Nu har det blivit så himla tekniskt med det här med snabba grejer. Och det är så otroligt mycket grejer som ska vara i marken och allt det där. Men jag kommer ihåg till exempel, vi brukar åka lira Kalmar, för det var rätt länge sedan. Som hade då vitgröna och så här, byggda på jord helt enkelt. De hade inte, det var inte någon schysst amerikansk, du vet, sovjet.
Nej, för fan.
Nej, utan det var bara, någon hade satt och sen körde den på. Och så kom man hem från Ågesta och här var det alltid, ja men de måste släppa upp dem till 5 mm, för de måste fröa sig och så grejer. Och någon gång så rullar de, för mesta rullar inte. Så kom man lite Kalmar och det rullar alltid där. Väldigt snaggat grejer. Så jag var till och med inne och frågade, kan jag intervjua er greenkeeper? För jag är så fruktansvärt imponerad av det här. Och så jag snackade med en kille, han heter Jim, alla heter Jimmy där. Ja, och han förstod inte riktigt frågan.
Nej.
Ja.
Nej, det kan ju för en jävla dum fråga. Det är ju för fan bara att göra som det står i boken. Ja, har man ingen bok så.
Han hade ingen bok, men
lärt sig.
Man klipper lite och sådär. Så, ja, men är det inte problem med att alltså, om man går under 5 mm att beslita? Nja. Då var det så här, nej, man klipper rullar. Alltså, det var liksom, det var inga svårigheter egentligen. Alltså, så var det väl det som hände med Kalmar. Då har ju vi varit med om att det var en dålig vinter. Och så blev det inte riktigt gräs överallt på grejerna. Alltså. Och det kan vara knepigt. Som en vitgrögren funkar. Och så tar det lite tid då innan det kommer igång. Men så, när de hade gräs på dem så höll de en jämn och snabb nivå bara. Och det är på något sätt det. Liksom, bara, snälla, ge oss det lite jämnare rullen. Så att... För att nu måste vi upp med höjden på gräset igen. Nu får du liksom, för nu ska det hända någonting. Och nu har vi dressat eller gjort någonting istället. För att bara, ja men, ja. Här är det lite knepigt det där, tycker jag. Ja.
Jag har en spaning där. Vi har ju gjort de här golfresorna för söderut. Mm. Du och jag och några kompisar i alla dessa jävla år. Liksom.
Ja.
Ja, det har vi gjort. Och då har man liksom man har åkt neråt för att det är kul att komma iväg någonstans. Man har åkt neråt för att det är bättre kvalitet på golfen liksom, söderut. Ja. Sen man kommer till en helt annan klimatzon. Men nej, alltså nio gånger av tio så är inte grinerna bättre bara för att man åker till Skåne. Utan den här värdelösa Mälardalen med allt vad det är och allting sånt där har minst lika bra griner som de har nere i Skåne. Men alltså, och det har varit så här varenda jävla gång. Så har man kommit hem och så har man gått ut och spelat på sin hemmabana och så har man jämfört den med Rya eller någonting sånt där som man har varit spelat på, så har varit ungefär samma nästan alltid.
Ja.
Vilket är fascinerande, tycker jag. Men så var det inte när man började lira. Då var det ett skämt här. För jag kommer ihåg, jag började på Ågesta och spela mina första år där, och sen så åkte jag ner och så spelade jag Rya, så kom jag till första grinen. Och sen så lade jag mig kort där, men så skulle jag putta 6 meter sedan, någonting sånt där. Och jag kommer ihåg flaggan stod lite bak, men inte 3-4 meter från centrum bak. Och jag var ju avgrin med, alltså, 10 meter eller på så här. Det var så det där slagskottet som man var tvungen att ha, för liksom med överskruv som man var tvungen att ha på Augusta på 70-talet. Eller när det var 80-talet, så liksom det körde man ju där också. Jag hade liksom inte varit på putting i någon sån här larv liksom. Och jag spelade själv och sådär, och det var ju bara att hacka i sig liksom. Och sen liksom, jag var först livrädd. Jag hade aldrig varit med om något så överjävligt. Man tittar på den där bolljäveln, så rullar den 10 meter. Så kändes det.
Ja, vi hade ju någon resa när vi hamnade på Ljunghusen och det småregnade och sådär. Och sen så, vi kanske inte ska utspela, vi går till putten i alla fall en liten stund. Och så slog vi någon putt och sen, vi blev kvar där i timmar. För bollen bara rann sådär i sin linje. Då regnade det så mycket så att det var sådana här bubblor på grin. För vattnet kom uppifrån. Så, men det, alltså, och det där var ju en sån kulturkrock liksom.
Ja.
Ja, undrar man om de... Tog de tillvara på de här människorna som kunde det där då? Finns det
sen så är det en sak också. Ja. Det var inte alls så många som spelade på den tiden.
Nej, det var...
Så att när de klippte så kunde de klippa ner utan att det kom 2000 man och stövlade ner det så att det blev en leråker av grin eländet. Jag tror att det betyder jättemycket. Det här att det är så fruktansvärt många som spelar på golfbanan nu. Att det är så trångt på dem.
Jo, så är det ju naturligtvis, men samtidigt som...
Så de kunde vara kortklippta på den tiden, för det var ingen som ville lira.
Ja, sen var det väl också det här, det är en sak som, en faktor som är jättebesvärlig är ju naturligtvis det här med hur man gödslar, eller framförallt inte gödslar. Det är ju alltid det som du säger, alla greenkeepers, liksom, om du gödslar för mycket, du växer ju så förbannat mycket, så du får inte alls samma resultat från senare på dagen, liksom, utan du ska nästan svälta gräset.
Mm.
Och det är ju en sån balansgång, så det tar ju massa år att lära sig.
Ja, visst, gud
ja. Ja, framförallt måste man ju börja med att försöka det. För att är man feg hela livet så kanske man klipper inte och man gör så mycket och så lär man sig ingenting. Men så att det är ju lite sådär, så att vara greenkeeper är någonstans, man är ju väldigt nära att få sparken hela tiden. Liksom.
Mm. Ja, visst. Alltså det är ett av de mest stressiga jobb jag kan tänka mig.
Ja.
Ah, fy fan, liksom vd på Skanska, eller vi vet så här, det är skitsamma liksom. Men 18 hål i någon liten ort eller någonting sånt där, och sen så, du vet där, bilen på måndag morgon, folk står och kastar ägg på en liksom. Det var så jävla dåliga griner i helgen. Barnen får stryk i skolan och sådär.
Ja, det faktiskt, det låter ju kul, men det var ju någon greenkeeper från Ågesta hade flyttat ner till Skåne, till Lilla Vik.
Ja.
Och sen så det blev ju frost där någon morgon, så han satt upp skyltar vid klubbhuset där banan är stängd och så här. Och så hade han en liten stuga där på banområdet, som han, så här gick han in och drack kaffe eller någonting, så började låta utanför. Alltså, det var en folksamling där och hotfull som fan. Det började liksom bli, det var lynchstämning, va? För att så hade de aldrig gjort, för de stängde inte banan där nere, utan var det så att det var lite frost eller någonting, då visste medlemmarna hur de skulle hantera det. De hade liksom det mandatet att fixa det. Kommer det någon jävla någon greenkeeper från Stockholm där och ska börja bestämma saker och ting med dem. Så att,
det är helt sjukt.
Det blev riktigt.
Och jag ger mig fan på att de gav, inte brydde sig om det där med frosten, bara gick på linjen i alla fall.
Det är väl bara, jag tänker.
Ja, jag tror jag. Skåne, jävla skåningar. Ja. Du, jag har en annan spaning som jag tycker faktiskt är rätt kul. Eller sådär. Vi har ju under alla år så har vi pratat om det här med jakten på den perfekta golfbanan.
Ja,
det vill säga så här, vad är den bästa golfbanan liksom så där.
Mm.
Och det där är ju det blir ju liksom ja, det blir är det Ulnabrohof, Visby eller någonting sånt där så. Men då har jag tänkt på det där om man jämför det med, och de är ju rätt dyra att spela, eller de är svindyra helt enkelt. Det kostar ju uppåt 2000 spänn att spela och såna sånt. Mm. Och det är ju jättekonstigt, för att om man tänker när man pratar om bilar eller sån här, så är det klart att den bästa bilen kostar väl 2 miljoner eller 1 miljon eller jättemycket pengar i alla fall. Det är ju inte intressant. Nej. Utan då kan man ju liksom säga så här, men vad om man köper en bil för 100 000 eller 200 000, vad får man för bil då? Är det mitt bästa köp? Förstår du? Mitt bästa köp. Likadant om man till exempel går på en restaurangupplevelse till exempel, kan vara helt fantastisk utan att den är i sin prisklass.
Ja, just det.
Mm, alltså så här, det här var fantastisk mat för 200 kronor eller för 500 kronor eller någonting sånt där. Sen är det möjligt att för 5000 spänn så kan jag få en ännu bättre, men det är inte intressant.
Nej.
Men det pratar vi väldigt, väldigt sällan om i golf, därför det är så jävla knepigt. Sådär. Utan det blir liksom, och det är ju jävligt orättvist tycker jag på något sätt, att om du har en golfbana som ligger där folk vill jag betala en massa pengar och sådär, då har ju den klubben möjlighet att anlita en dyrare arkitekt och bla bla bla, och greenkeepers och gud vad och sådär saker. Så då blir det liksom, men då ska vi hela tiden ranka helt oavsett vad det kostar att spela. Och det tycker jag, och det blir jävligt svårt annars. För vi har inte riktigt hittat den där lilla finger liksom så här, oh, men det är ändå värt det liksom någon gång så där. Men nu har jag kommit på en faktor i alla fall som man kan gå efter, där man kan säga att man kan få hjälp.
Mm.
Och det läste jag om här i veckan. Jag tycker det är så jäkla bra. Och det var National, alltså när vi bara, som du har spelat, inte jag har spelat.
Ja.
De hade flest greenfee-runder i Skåne. Så greenfee-gästerna har hjälpt oss att säga vilken bana är mest prisvärd i Skåne.
Okay.
Där man får bäst kvalitet för summan och tillgänglighet också, ska jag säga. Därför den har inte så jättemånga medlemmar tydligen, den här banan. Men de har en liksom bra greenfee-pris ofta. De har fantastiska golfbanor uppenbarligen, eftersom de har 22 000 greenfee-gäster 2023.
Mm. Ja, vad spännande. Det visste inte jag. Lexcourse gillar inte jag alls, men
Men du har fel där, säger du.
Ja, uppenbarligen. Ja. Jag har fel.
Det är alltså, nej, men det jag tycker att det var liksom, där greenfee-gästerna är,
ja,
får man ju valuta för pengarna. Och det är väl det som är det intressanta. Sen kan man visst, man kan köpa liksom, gå på Operakällaren någon gång sådär, men vart går man i mellanprisklassen där det är bäst liksom? Som har fått 28 drakar i DN eller vad det heller är, restaurang och så här. Och det pratar vi nästan aldrig om. Och jag tycker det är irriterande att man liksom, men det är Visby liksom. Men det går inte att spela Visby längre. Det är alldeles för dyrt att spela två varv där 3 dagar i rad. Det är ju för fan årsavgiften som går på en helg där liksom. Mm. Om man inte är svinrik, men det är ju inte intressant längre tycker jag. Det är ju samma som att köpa en bil, samma som middagar och såna saker. Så då är frågan, jag har letat efter det, men jag har bara hittat för Skåne. Men i Skåne så är det så att man ska spela The National, det heter ju PGA National förut, såhär. Men nu har de tog bort det för att det var något med PGA, de skulle ha pengar eller något, antar jag. Men jag tycker det var de har gjort jobbet åt oss, greenfee-gästerna.
Mm.
De vet vart man ska åka och lira helt enkelt. Och det är National. Där får man mest för valuta för pengarna.
Och där kan jag ta upp en faktor i det där.
Mm.
För att jag var där, vi var där en vår. Det var inte våras, men alltså det här var ganska knepig vår. Och, alltså ganska dålig ordning på griner och sånt där. Mm. Överhuvudtaget i hela Sverige. Men, och så lirade vi då Då spelar vi nog Lynx Course tror jag, vilket är, som jag tycker är bättre. Men alltså, det är bra kvalitet liksom. Så hade vi någon bra pris egentligen att spela på söndagen också, men så valde vi att spela Bokskogen, för den ligger bara några kilometer bort. Vi var där, så åkte vi och spelade Bokskogen, och det var det dummaste jag gjort. Det var så jävla dålig kvalitet på grinerna. Alltså, första grin så frågar de andra i bollen så här, tänker ni putta på det här?
Nej, var det så eller, dåligt?
Ja, det var så dåligt. Eller ska ni chippa, eller ska ni bara ta upp bollen alltså? För att puttar man på 18 griner som ser ut så här, så kommer man ju vara en fullständigt förstörd puttare när man kommer fram. Så att, ja. Och så gick jag in och skällde ut dem och sådär. Vi kan ge tillbaka pengar, men det är inte det så här, utan ni skulle skriva på er hemsida, kom inte hit. Vi är inte stolta över det vi kan erbjuda just nu. Ni måste kommunicera det här.
Ja, visst. Det är det som är grejen.
Ja, det är som är grejen. Ja, men då kan jag ändå se att tillbaka på hur det såg ut på The National, som du säger. Det var väldigt bra jämförelsevis. Det var väl inte så himla mycket gräs, men det var en jättebra yta att putta på.
Ja, det är det enda som betyder någonting. Ja, eller det är kul med gräs också, men det viktigaste är ju faktiskt att det går att putta på det. Det är ju så. Och det är ännu viktigare är ju precis det du säger. Det är ju den där kommunikationen att nu våra griner är, vi är inte nöjda med våra griner, kan de ju säga eller någonting sånt där. Det räcker, men kom inte hit lite hårt. Vi är inte alls nöjda med våra griner just nu eller någonting sånt där. Eller greenkeeper rapporterar eller någonting sånt där. Det är ju så jävla bra när man har det. Det finns ju några banor i Sverige som man har liksom blivit blåst på, och sen dess vägrar åka tillbaka, för man är så förbannad på dem. Degeberga.
Degeberga är en sån.
Åka hela vägen från Stockholm. Hur är det? Jo, det är bra för våren. Ja, okej, tänker vi. Ja, men det är bra. Det är det inte alls, det jävla lögnare. Ja. Det är skit. Säg det istället.
Nej, men det där är ju jätteknäppigt. Alltså, som sagt, sen dess har inte vi spelat Degeberga vitt.
Nej.
Så att bara för att vi blev spännande där en gång.
Ja, exakt.
Ja
och där är en jävligt kul bana. Så att,
Och där känner jag liksom, jag har ju hört det där någon gång när någon, greenkeepen tror jag stod i shoppen eller någonting, och någon frågade, så, men hur ser det ut här? Det ser himla jobbigt med grinerna just nu. Och då säger greenkeeper, rycker på axlarna och säger, det måste bli varmt och solen måste komma fram, det enda sättet. Och så här, då tänker man, okej. Då ska man nog inte åka hit längre. Om den här greenkeepen inte kan trolla lite mer med knäna, liksom, har några hemliga tricks här och tror att han ska fixa det. Utan bara vänta på att naturen ska lösa hans jobb då är det inte det här rätt ställe. Så det finns ju sådana, och det var definitivt på Degeberga. De hade ju liksom säkert gått och dragit täcke över huvudet bara för att det här går inte att lösa. Man såg det var ingenting som var skött, inte ens rabatterna. Nej. De hade bara skit i det för att gett upp liksom. Jag kommer inte ihåg.
Nej, men jag i Stockholmsområdet också. Jag kommer ihåg en gång var jag på Sollentuna, och så var jag bara där och käkade lunch, men hade med mig min putter. Någonting sånt var det sådär. Och så spelade aldrig banan, och sen var jag på puttingen och så slog den puttar, och den lämnade liksom inte klubbhuvudet överhuvudtaget. Det var så trögt, så var det helt fruktansvärt. Och då tänkte man så här, och då var det var ganska bra. Det var varmt och liksom, Österåker hade bra griner och allting sånt där. Om man har en klubb som låter det vara så här när det är schysst överallt annars, då ska man nog inte vara här och spela. Då ska man nog inte vara medlem här liksom. Den inställningen att det är hög lägstanivå, det är ju det man vill åt på något sätt.
Precis,
Sen kan man ju köra ihop sig någon gång då och då sådär, men då måste man fan säga det, tycker jag.
Ja, alltså just det där att presentera någonting som går att spela på. Istället för att säga, tänka så här, jag måste odla gräs. Liksom. Så att du är ingen gräsodlare, du är i underordningsbranschen. Och det ska finnas någonting som vi kan lira på. Det går ju oftast att få till något. Det kan vara väldigt sandigt och sådär, för det är ju ofta. Då får de ju ta till sand och så jämför igen. Men
den där sanden brukar ju försvinna så oerhört fort.
Ja, det är bara mycket gnäll nu.
Ja, men det kan de ha. Alltså, just det här när man säger att det är bra och sen att det inte är bra. Eller sådär, hur viktigt det är. Och man glömmer det ju aldrig. Om man en gång har fått...
Ja, men jag tänkte på den motsatta känslan hade vi någon gång när vi stod på Sölvesborg i shoppen också. Vi stod i shoppen och
lyssnade. Ja, just det. Ja, ja, det var då ja men det var ju därför vi åkte tillbaka till Sölvesborg. Ja. Därför att vi kände att det här är schyssta killar och som vet hur en slipsten ska dras. Ja. Och ja, det var lite fläckar här och där. Och hur, ja. Hur är banan? Ja, att den är inte så där. Men vi, är det okej om vi drar av var 30% eller någonting ja, sådär? Ja. Ja, och så tänkte vi, fan också. Ja, varför sa de inte det? Och så gick vi ut och spelade. Så kom vi till första grejen. Så det var ju rätt bra. Liksom,
vi, sådär. Vi märkte inte så mycket. Nej,
vi märkte inte så jävla mycket av det. Jo, på några håll märkte man det. Ja, men ja. Just att de hade sagt det och kommunicerat det. Jag tyckte det var helt okej. Okay. Ja. Och det var inte alls dåligt, utan det var liksom, det var tidigt på säsongen och det var rätt snabbt förutom att det var några fläckar här och där och så. Ja. Nej, schysst. Gillar det. Mm. Gillar vi. Plus kanten. Mm. Kunde såga ner hälften av trä när de har på den här
jävla. Det skulle inte märkas. Ja, då skulle man bara känna på lite, oj, nu öppnar det sig lite. Ja. Ja, de har trän helt enkelt.
Ja, jävlarna. Du, jag har ett tringtips.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Lee Trevinos. Jävla okay. Intressant. Det här är sånt där som är sånt där att man känner att nu vill jag komma ut och till en riktig range eller framförallt där det är riktigt gräs och slå bollar. Då han wedge tippar så där, så hade han någon som var professionell som han skulle instruera då, och sen så sa han, gå upp på toppen, och när du är på toppen så håll kvar vänster hand och så går du upp med höger hand. Kan du nå klubbhuvudet då, sådär, när du är på toppen? Ja, then you're a shitty wedge player. Sådär. Så att du går upp på toppen och så att du inte kan nå, det vill säga vrid inte, vinkla inte handlederna så mycket. Förstår du? De ska mer sådär. Så att klubbhuvudet är så pass långt borta så att du när du är på toppen inte kan nå det med höghanden om du är en högre spelare, om du tar upp. Förstår du? Så att man inte, now you're a great wedge player liksom. Ja, och det där har jag ju torrsvingat naturligtvis. Känns lite konstigt och så, men jag tror att det blir en lite flackare ingång i bollen. Och det tror jag är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är sådana grejer som man, fan att det är vinter. Hade det varit sommar eller hade det varit grina, rangen var öppen, då hade jag sprungit i rangen för att testa den där känslan, se hur det känns liksom, när en boll träffar och sådär. Men jag får se hur det går.
Ja. Ja just det, det spelar ingen roll vilken alltså, golfhall man åker till, för att det är helt omöjligt att få den känslan om bollen ligger på den där mattan. Ja, det är just det. Det där blir mer
och jag tror även att man ska ha vad heter det, gräs. Alltså, jag tror även plastmattor är skit.
Ja, jag tror det är väldigt sådär. Man blir väldigt lurad av att stå på en normal range och slå. Alltså. Oj, ja. Det där är svårt, för att det är hur många ställen finns det ni har det var på?
Ja, vi har det och det jag älskar det, men det bästa är att det är jättemånga som inte vill stå där för att det är så jävla svårt. Och det är så fostrande och man märker helt plötsligt vilken urusel bollträff man har och liksom sådär, istället för den här, fan det går ju bra idag när man står på plasten liksom. Och det enda som jag kan störa mig på, det är liksom att då har vi en ganska stor på baksidan av rangen då, det är där man får stå då. Och då har de liksom, oj, här slår de upp gräset och tar de en liten jävla, du vet, 7 meter en gånger en, liksom sådär. Där kan ni stå så här. Men det här är ju ett hav av gräs här. Det är inte meningen att i slutet av säsongen så ska det se ut som en jävla krater, se ut som Beirut här liksom. Det ska vara fullständigt liksom, här ska folk ha använt det här. Så vi på nytt gräs och så till nästa säsong så är det bra igen. Nej, det ser ju ut som en jävla puttinggrin där. Liksom, efter året, därför att de är så försiktiga med gräset där.
Ja, de har jättefint gräs.
Ja. Det ser jättesnyggt ut.
Ja, kan
men det är så otroligt liten yta som uppmuntras att användas.
Ja. Mm. De är gräsodlare helt enkelt.
Ja, det är ju... Det var de grejerna jag hade som jag kände sådär är lite...
Jag tittade på upplösningen på DP World Tour och upplösningen på även på PGA-touren där. Och vi pratade om det tidigare, där den här Rorys väldigt avgörande putten.
Just det, på 14, va?
Ja, 15 eller 14, ja, någonting,
ja,
sånt.
Något sånt, ja.
Ja, precis. Och uppenbarligen så lyssnar Rory inte på våran podd, för det hade jag ju beskrivit. Att gör inte det, för det värsta som det är så himla jobbigt när man, det var en halv, den 80 centimeter kanske puttar. Och han slog den och den
stenhårt i bakkant, höll på så här.
Ja, han ska slå
den. Nej,
ja. Ja, men han ska slå den bestämt. Det är väldigt tydligt att det, eller bara panga på den eller någonting. Men ja, det slår ut att man ska slå den bestämt. Och då missar, den är inte ens på hålkanten. Den rullar förbi och sen missar han returen. Och det där avgör ju naturligtvis väldigt mycket. Och framförallt så är det ju, sen gör ju han en helt sjuk birdie på nästa hål och sådär. För det är ju Rory här som på något sätt så sätter sig inte det mentalt, men ändå så tappar han så mycket, tror jag. Så det tänkte jag på. Sen så tänkte jag också just på att, och sen var det samma med Ben Ahn då på PGA-touren. Han ska bara avgöra hela liksom med någon birdieputt, och den var inte särskilt lång och den är inte heller på hålkant.
Han är inte i närheten av hålet.
Och så tänkte jag på, men om han hade, det här varit tjejerna, damerna som hade puttat, det här hade inte hänt, va? För de är ju puttningen så otroligt mycket deras styrka och så nödvändig. Så att de, det känns som att de slår i det. Jag blir förvånad över så pass svaga insatser. Så kan jag Han kan ju varit, han kanske bara skakade egentligen, man ser inte det på honom. Jag är outgrundlig asiat, allt det där, men det kanske var helt enkelt så skitjobbigt. Jag kommer inte ihåg om han har vunnit förut.
Ja, alltså, grejen var ju det att det var ju han som vann som sänkte en 8 meters putt innan där. Den kom ju liksom från ingenstans egentligen. Ja. Så han får ju en chock där naturligtvis. Och så står han där med sin tap-in, det var ju inte, men det inte långt. Ju... Ja. Men den är kort, alltså. Man hade inte jublat själv, men om man hade missat.
Det gör man alltid.
Jag håller med. Men det är väl det där som är grejen, att det där går inte att träna på, helt enkelt. Den nervositeten kan du inte få på putting green, liksom, antar jag. Nu borde kunna ge dem ett piller eller någonting, så att de blev så där nervösa och började skaka hela kroppen. Ja. Eller jag vet inte fan man ska göra. Men, och den här ångesten som infaller. Ja, men sen slår vi 1000 puttar här med det pillret i kroppen.
Ja,
så vet vi hur det känns sen.
Det är den, tänk på att man kanske köper ett piller som gör en så toknervös.
Jo, för fan. Det är det som är grejen. Det är där som det hemligheten ligger.
Ja, och så, jag tänkte på Keegan Bradley, för han spelar också det här hålet. Alltså, han har utslaget mitt i fairway, har en 180 meter till green någonting, och sen gör han ingenting rätt efter det. Det var spännande att se så pass mycket. Ja, de klantade sig också, precis som Rory gjorde då, som sen hookade i vattnet på 18 och allt möjligt sådär. Nu vet vi ju lite att Rory inte är den som är den där som stänger butiken liksom.
Nej, och Keegan Bradley tror jag är en sån också. Där undrar jag om inte han får skylla sig själv. Jag tänkte på Rory där. Alltså, om man nu ska vara så jävla gullig mot sin bästa kompis. Och så där. Men hade han haft en riktig caddy där, så hade han på 18 sagt så här: vänta nu här. Hur långt slår du en järntrea, Rory? Jag slår den 240 meter och sånt där. Vad har du kvar då? Jag har en halv wedge kvar då, eller nio eller någonting sånt där.
Lite mer.
Men vad fan, du fattar ändå. Slår han en bra järnklubba, så har Rory alltid på en par fyra, liksom, om det inte är så har han, når han in med ett bra järn. Ja. Eller liksom sådär. Men det är liksom hela tiden, går det så går det på något sätt. Sådär.
Ja, det.
Och så går det inte, och det är ju inte hela världen, men det är lite...
Det är det. Ja. Och sen är ju frågan om, så försäljer jag en så himla glad för... vad heter han nu?
Tommy Fleetwood.
Han ser glad ut som fasen. Man ser inte på honom att han har förlorat. Men frågan är det där spelat eller gnager nu? Hur kommer han må efter det? Jag vet inte riktigt.
Nej, för det var ju när han spelade DP World förra året, var det väl, eller om det var året dessförinnan, blev han så förbannad så han rev sönder sin tröja. För att han spelade så dåligt sista varvet. Och då visade han ju liksom...
Ja, men det är bra.
Ja, jag tycker det också. Alltså,
det är skitbra.
Nice guys finish last, liksom. Så han måste...
Ja.
Kom igen nu för fan, liksom sådär. Och har du verkligen, när han tittar tillbaka på sin karriär, gjorde han det så bra han kunde? Ja, det är liksom lite så. Och sen samtidigt, fan på tiden att Tommy Fleetwood liksom vinner i liksom en tight mot världens bästa golfare och sådär. Du måste ju bygga självförtroende, pressa honom och till att göra massa saker. Jag vet inte.
Absolut, ja, men det är ju Fleetwood också lite så, men han tror kanske inte riktigt på sig själv.
Alltså när man tittar på honom i Ryder Cup och vad han gjorde där, då ska man säga, jo, den där killen tror på sig själv. Han driver den här greenen liksom, och gör en birdie i ett jättekänsligt läge när det är vatten på höger sida och tokruff på vänster sida liksom sådär. Det måste ju vara någon som gör det, har ju liksom oceaner av självförtroende. Så att jag vet inte vad som rör sig, men han verkar ju kul. Det är jävligt kul att de var med i den här tävlingen. Nu är det väl säkert någon som har gett dem en slant för att vara med i det här och visa och sådär. Men om man jämför vilka spelare man fick se på USA-touren och vilka spelare man fick se på Europa-touren och sen saker, så Europa-touren är ju liksom mycket, mycket, alltså mycket, mycket bättre på alla sätt och vis, tycker jag. Alltså det är det räcker med 3-4 jävligt bra och liksom kul spelare att titta på för att en tävling ska bli världsklass, tycker jag.
Ja, sen börjar man fundera på det, men det är kanske därför PGA-touren försöker stjäla Europa-touren eller DP World-tours bästa genom att säga att det är de 10 bästa för att komma över, trots allt. Det kan inte jag släppa riktigt. Alltså.
Nej, men han, Keith Pelly, han drar ju nu. Han har ju sagt upp sig, eller vad det är. Han ska inte tillbaka till Kanada. Han är ju kanadensare. Och sen ska Ryder Cup-chefen, vdn liksom för Ryder Cup, han tar över nu. Han heter någonting också. Har han Guy Kinnear, någonting sånt. Men han är, det är en hårding, tror jag. Och jag tror han är patriot också. Jag hoppas det. Så han inte är någon sån här jävla världsmedborgare som ser det som ett världsspelare. Och sådär, utan vi i Europa ska hålla våra spelare här. Och sen kan vi ta över en och annan amerikan möjligen. Men det är sådär. Vi får se.
Ja, precis. Nej, men Grayson Murray vann på... han var en av två fyllon som tydligen som vann samtidigt. Det är liksom det klingar inte lika mycket som McIlroy och Fleetwood gör upp på sista.
Nej, grejen. Precis.
Det är
precis.
Liksom, det är verkligen skillnad på
en grej som vi måste prata om här som är jättekonstig. Alltså på fredag, då är det 2 veckor tills LIV-touren kör igång.
Okay.
De är Mayakoba, Mexico, och ska spela. Och det börjar bli mycket på sociala medier om liksom, så här Majestics och sådär. Börjar snacka om att nu i år ska vi bli jättebra och sådana saker. Okay. Bla, bla, bla. Men 2 veckor och inte ett ljud om Ram.
Nej.
Det är jättekonstigt. Alltså om han då säger att han är inte världens bästa spelare, rankad etta liksom sådär, inte får sitt eget lag, eller om han ska få ett lag, liksom hur det, jag tycker det är, anar ugglor i mossen. Förstår att det är någonting som, hur svårt kan det vara? Det är bara en låtsastävling och det är bara larv alltihopa och allting sånt där, vilket det är och allt sånt. Så de skulle kunna träffas dagen innan sen. Men vad fan, de måste väl liksom... alltså här har vi köpt någonting för 3 miljarder. Då måste man för fan ge dem i alla fall kläder som de kan ha på sig och spela i. Det kan ju inte komma liksom i slacks och en skjorta liksom.
Han ska korta det.
Vad fan heter laget? Eller blir han, är någon annan som går ner ett snäpp? Vad händer? Jag tycker det är jättemärkligt att ingen, och att inte folk liksom, vad fan. Ja, det är en märklig grej.
Ja, om de tycker att det här är spännande själva och gärna vill tycka att vi ska tycka det också, så är det här jättekonstigt. Måste nu trumpeta lite också så att det liksom verkar. Ja, jag håller med.
Ja, visst är det märkligt? Det är bara två veckor kvar. Det är jättemärkligt.
Han håller på att lämna tillbaka 6 miljarder kronor bara för att han har ändrat sig, tror jag inte.
Ja, jag tror han ångrar sig så in i helvete. Ja, så här, nej, men vad fan, PGA-touren kommer ju, det kommer ju inte bli någonting, tror inte jag, med Saudi där. Jag tror inte det. Och sen så förr eller senare, och det har ju redan hänt i viss mån då, att Europa-touren har tagit tillbaka livspelare, i alla fall när det är co-sanctions med sydafrikanska touren och australiensiska touren då. Då spelar ju liksom de Australien, de som är medlemmar i Sydafrika och sådär, de spelar ju sin egen, så att då är, och det är en del av Europa-touren. Sen är det ju bara de här tävlingar bara, men det är 40 tävlingar i Europa och sånt där, som bara är där de måste släppa till lite så där. Men ja, vi får se. Det ska bli jävligt intressant när de kommer till Spanien till exempel nu. Och Sergio får inte få vara med och spela liksom. Och han drar ju liksom hälften av publiken, för folk vill ju se honom spela.
Ja, och Ram drar ju andra.
Ram också. Och Ram drar andra halvan, ja, precis. Och så får inte de vara med där på Europatouren. Och då kan vi, så ska de spela på... Liksom, nej, det är... Ja... Mm. Det blir lite knepigt att hantera, så att de kommer nog, tror jag, om inte av annat så av den anledningen.
Ja, då kanske de här arrangörerna i Spanien säger så här, att vi har ju hört det här att det är ett samarbete nu. Och då skulle man kanske kunna tänka sig att vi får ta hit våra största publikmagneter.
Ja,
visst. Vi tycker att, för att då kommer den spanska publiken. Och är det okej? Okay, liksom?
Ja.
Och då säger DP World Tour, nej, det är inte okej. Okay. Och då undrar jag ju naturligtvis de arrangörerna, varför är det inte det med våra bästa kompisar Piff då?
Precis, precis. Ja. Mm. Dels det, alltså den bästa kompisar Piff. Dels kan de köra det argumentet som nu på Europatouren, då hade de någon tomte från USA som på fyra varv kom, var 80 slag eller var 45, men det var så sjukt många slag efter alla andra.
Aha,
som var invite, som var riktigt sämre än vad du och jag är. Nej, jag kan inte vara. Men...
så illa.
Nej, så illa kan det inte vara. Det är det nog faktiskt inte heller. Men han fick i alla fall spela. Och, det blev, och så var det ingen kvalgräns heller. Så de blev inte av med grabbfan efter två år. Liksom. Gubben var det också för övrigt. Så att, och då kan man säga, vad fan, om du tar med en sån tomte som spelar, då kan du ta med Sergio då. Eller Ram som är typ världsetta och sådär. Så det är intressanta grejer, men det som är mest intressant är att det inte är ett ljud om Ram och vilka, om han, för direkt var det så här, vilka kommer då att vara med i hans lag liksom, vilka kommer att sno från Europatouren och från PGA-touren då och ge dem sjukt mycket pengar, men nu börjar det bli så kort om tid så att jag, det är knappt det går liksom att få ihop det. Jag undrar bara, det är en sån här. Sen kommer det säkert fixa. Måste ju göra det. Liksom. Köper man något för 3 miljarder har man väl tänkt efter.
6 miljarder för kan man ha.
Nej, jag vet inte. Miljarders miljarder. Det är så mycket pengar så att det är liksom helt sjukt.
Det slutar bli intressant efter 1 miljard, antar jag. Det går inte att räkna. Ja, det slutar väl vara intressant efter 1 miljard eller någonstans. Man håller på att räkna pengar. Så här, vad fan, nej, men det är många. Det är mycket pengar. Jag vet inte hur mycket pengar, men det är mycket pengar. Ja,
precis. Hur mycket då? Men fråga inte så. Jag kan inte räkna sånt. Jag kan lägga golf. Jag kan räkna till 72. Vadå?
Ännu mer pengar. Det är bara...
72 slag, sen slutar jag räkna. Det är inte så. En annan rolig grej, jag vet inte om det är roligt, alls rolig, nu kan jag fan inte på vad han heter, men du vet vem jag menar i alla fall, eller du kanske kan namnet också. Han som vann British Open, Ian Grant, vad är han heter? Kommer du på vad han heter? Han är ju så...
vänta nu, det kommer inte upp. Nej, vad fan också.
Ja, men, ja. Han i alla fall, det har kommit ett klipp när han ska spela in och så han hamnar kort på ett hål. Och så är det en höjd så här, så ska han liksom lobba in den och sen så är det så här jävligt jobbigt slag helt enkelt, slår så här 8 meter och så är det någon som filmar och så blir det så här, han slår så otroligt många provsvingar och till slut så slår han iväg bollen så där och alla bara, det här, han borde stängas av, bla 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 så här, liksom. Vad man inte tänker på så här, det är att det tar 1 minut och 4 sekunder. Och jag har sett golfare som har tagit mycket, mycket längre tid på sig än 1 minut och 4 sekunder för att slå ett slag. Från tee, från banan, man har bytt klubba, man har liksom hållit på, bla bla bla, på green, närspel, allting sådär. Det är bara det att den här killen, han ser lite jobbig ut när han håller på med sina förberedelser. För han håller på med sina, tittar upp 4-5 gånger. Ja. Han håller på med massa saker. Så här. Egentligen så spelar han inte alls långsamt jämfört med alla andra. Nej. Det är helt normalt. Det är bara det att folk bara säger, och det är så oproffsigt tycker jag att inte folk kan du vet, han borde stängas av. Vadå?
Ja.
Det är bara det att du stör det på hans sätt att göra så här. Hade varit vem fan som helst egentligen som hade liksom gått upp och tittat på bollen, gått tillbaka för att se en gång till hur det såg ut uppe precis vid green där lite, och sett lite cool ut eller du vet sådär, Tiger eller vad fan som helst liksom. Mm. Och sen så gått tillbaka, tagit med oss på provsvingen, slagit upp den, där hade man inte reagerat för 5 öre. Nej. Men när det är någon kille som man vill ge sig på lite sådär, då ska man göra det.
Mm.
Och det har blivit jättebra, jag kan inte riktigt avgöra det, men jag har sett den på flera olika ställen den här klippen.
Ja, okay.
Och det står verkligen under så här, 1 minut 4 sekunder. Ja, han håller på att mixtra jättemycket och ja, han håller på med sådana här saker, men det har inte med saken att göra. Saken har att göra med hur långt, hade det varit 4 minuter eller någonting sådär. Det var liksom, jag kommer ihåg den här Alex Norén när han kom ut på USA-touren, så kom han till 18:e hålet och om han gjorde birdie där så skulle han vinna den tävlingen. Och så spelade han i hans boll då, så var det en kille som hamnade i ruffen och som stod där och sa, ska jag gå för det, du har ett vatten innan, ska jag inte gå för det, ska jag gå för det, ska jag inte gå. Där kan man snacka om total jävla skandal. Det tog säkert 5 minuter. Mm. Sen tog han fram en wedge och slog över den med fairway till andra sidan ruffen. Och la den där. Och då var Alex så jävla störd, så han visste inte vad han skulle göra. Eller han slog den för långt helt enkelt. Han var helt kokade. Jag kommer inte ihåg vad den spelaren heter, men liten obehaglig typ i alla fall. Men där är ju helt okej, men det här var inte liksom något att gnälla på. Ja, liten skitsak.
Mm. Ja, men visst är det så. Och sen, jag kan ju störa mig på jättemycket sådana beteenden. Som jag tittar på, de kommer upp, 3 man kommer upp på 10 och sen står de och läser i sina böcker alla 3.
Ja,
men det funkar ju inte. Det är ju någon av dem som har ett ansvar att prova. Ja, och så vet jag ju dessutom att det här är 4:e dagen. Det här är ingen nyhet för dem. Det är inte första gången de spelar den här banan på något sätt. Utan, så att det, och, då är, och det är fortfarande ingen som säger, det kommer inte in en domare och säger direkt att nu är det så att nu är ni på 10 och då är det någon som börjar. Ja. Så här. Och sen är det 40 sekunder. Så att det där är ju, det är lite skit. Och jag håller med om att det skulle vara väldigt mycket snyggare om det fanns klockor här och där som sa, det här tog så lång tid där. Så kan man säga så, ja visst, det känns som han är långsam, men det är han inte.
Precis.
Ja. Mm.
Nej, och det är bara att det är en viss typ av spelare som blir mobbad liksom så där, för att det ser jävligt störigt ut så där. Och andra som ser coola ut, de kommer undan med vad som helst liksom.
Ja, precis.
Ja. Du, ska vi lägga av och så kör vi vad heter det, nästa vecka, och så beklagar att vi var en dag sena också till våra lyssnare för att det ska inte hända igen.
Ja,
men vi säger så då.
Det gör vi.
Ha det så bra.
Alltså, hej då allihopa.
Hej.